I dagens avsnitt gästas direktionen av Christina Lindqvist som 2021 startade Facebook-upproret Håll käften och lyd när hon blev utsatt för kränkande särbehandling på sitt jobb. Den här konflikten eskalerade och har även rapporterats flitigt om i media. Vi kommer även att lägga ut en länk till Uppdrag granskningsprogram från 2021 där Christina medverkar tillsammans med flera andra personer som blivit illa behandlade på sin arbetsplats. Varsågoda, här kommer avsnitt 40 av direktionen. Välkommen till direktionen, säger jag till vår eminenta gäst, Christina Lindqvist.
Tack! Kul att vara här.
Ja, det är jättetrevligt att ha dig här. Även om den här historien som du ska berätta för oss knappast är av den trevliga sorten, kan man väl säga. Lugnt sagt. Nej,
det blir en skräckis.
Ja, det blir en skräckhistoria. Är det. Så ja. Upp med kuddar och popcorn här nu och håll någon vän hårt i hand, för nu åker vi. Jag och lyssnarna är i alla fall väldigt tacksamma för att du vill dela med dig av dina erfarenheter som du har varit med om. Och det är så viktigt att vi vågar prata om de här sakerna när the shit hits the fan på riktigt, verkligen. Och vad man kan lära sig av det här. Och du har ju verkligen fått helt unika lärdomar och erfarenheter för livet här. Så att, men först, vi börjar rätt ordning lite grann här nu. Vem är du och vad gör du för någonting just nu?
Ja, Christina Lindqvist heter jag och jag bor i Skellefteå. Och just nu så väntar jag egentligen på att börja jobba.
Okej.
Okay. Jag har säsongsjobb på gång, så att jag väntar på att det ska börja. Så just nu är jag arbetslös, kan man säga.
Ja. Men vad spännande att du har möjlighet att ta dig tid och sitta med oss här nu och prata lite grann innan det drar igång för dig den här säsongen, så att säga. Det är ju perfekt.
Ja, vi får passa på innan.
Ja, precis. Men du får berätta lite grann, hur börjar den här historien som du har varit med om? Vad var det som hände egentligen?
Ja, vad var det som hände egentligen? Det är... den frågan är du inte den första som har ställt.
Nej, jag kan tänka mig
det är ganska många som ställer den frågan. Vad var det som hände egentligen? Och jag har faktiskt, jag funderade på det där. Och jag har ju ett brev. För allting började egentligen den 21 augusti 2019. På en APT.
Jag läste vad är APT för de som inte vet?
Ja, en arbetsplatsträff.
Ja.
På min arbetsplats. Jag hade anmält en punkt om arbetsmiljö. Alltså en punkt om arbetsmiljön på den här arbetsplatsträffen. Och så jag ville säga några saker till mina kollegor och min chef. Men jag ville inte att det skulle bli fel. Så att jag hade... Jag skrev ner alltihopa i ett brev. Några korta rader. Och det här brevet blev alltså den tändande. Alltså det är verkligen den tändande gnista. Alltså det här var...
Oj.
Allting exploderade med det här brevet. Och det här brevet är aldrig... Det är aldrig publicerat eller så. Så... Jag tänkte faktiskt läsa upp de här raderna så vi vet vart
Oj,
vi börjar någonstans.
Härligt. Ja, men jättegärna. Nu känner jag mig lite hedrad här. Har vi fått hot stuff?
Ja, jajamensan. För det var så här det började, alltså den tändande gnistan till hela det här upproret som sen kom att liksom sträcka sig över 2 år. Så jag tänker jag läser helt enkelt de här raderna jag skrev.
Ja, gör det.
Brev uppläst på arbetsplatsträff 21 augusti 2019. Jag upplever att samtalen på denna arbetsplats under en längre tid varit av högst privat och negativ karaktär. Under hela våren har jag känt att detta tagit mycket energi av mig och den sociala samvaron på arbetsplatsen har inte verkat positivt, vare sig för min arbetsinsats eller för mig som människa. Förutom det ständiga ältandet finns också ett par tillfällen som etsat sig fast i mig som gjort mig ledsen. Vissa morgnar kan jag känna mig glad när jag går hemifrån. Men så snart jag stiger in på arbetet hör jag samma klagosång morgon efter morgon. Jag orkar inte med det. Jag vill komma till jobbet och känna att det känns okej eller bra. Jag behöver min energi för att kunna göra ett bra jobb, någonting som är viktigt för mig. Jag vill inte dras ned i någon annans negativa spiral. Det gör mig inte gott. Det är ingen tävling. Ni behöver inte försöka trycka ner mig med sårande kommentarer. Här odlar vi psykisk ohälsa.
Oj, oj, oj. Wow, och vad blev responsen på det?
Den responsen hade jag inte väntat mig som det blev på det. Det blev totalt, alltså min ena kollega satte sig och skrek.
Oj, skrek?
Alltså bara rakt ut, bara skrek rakt ut och jag lämnade rummet. Det var verkligen som att det var en bomb som hade briserats.
Men,
i
oj.
Detta rum. Det var, jag har aldrig varit med om det. Jag var helt, alltså jag var ju, jag blev jätteschockad och efteråt så har det liksom, ja men jag gick in i någon akut chock av allt det här, för det blev som att det är jättesvårt att förklara vad det var som verkligen hände, men jag läste upp det här brevet och hon bara skrek och jag lämnar rummet. Och efter det så är det lite så här rörigt vad som verkligen hände. Men på kvällen så fick jag två samtal från min chef. Och det ena handlade om att det skulle startas upp en internutredning. Och det andra handlade om, det är bara svart.
Men usch.
Alltså det är bara svart i mitt huvud. Jag vet liksom inte ens vad det handlar om. Det är bara svart.
Men gud vad hemskt. Men vad var det egentligen som, alltså du hade varit så mycket gnäll och ältande på arbetsplatsen så till slut så stod det inte ut helt enkelt. Och det var det som föranledde det här brevet då till dina kollegor.
Ja, jag upplevde ju under egentligen ett halvår från januari där till augusti när jag läste upp brevet, så upplevde jag att det var ganska tungt att gå till jobbet. Det var mycket, mycket prat. Det var mycket prat om andra. Det var mycket prat om ganska tunga ämnen. Och även att jag bemöttes lite grann så här att på den här arbetsplatsen så har vi inga hobbys. Vi ska nog kunna ta ur det där. Där jag sjunger kör. Och då fick jag också höra att människor som står på scenen och så där, de är äckliga. Det är äckliga människor. Och jag har ju sjungit i kör i hela mitt liv och så. Och då sa de att det där ska vi nog kunna ta ur dig. Att du vill sjunga i kör. Och det var, jag tycker om att laga matlåda till exempel. Då var det att här lagar vi inte matlåda. Och vi stryker inte våra kläder. Jag tycker också om att stryka kläder. Vi pratade om det någon morgon och då var det att vi stryker inte våra kläder. Alltså det var små sådana där saker.
Va?
Hela tiden.
Det låter ju helt sinnessjukt. Det är ju inte liksom...
Ja, men det är det.
Vi är oense om hur vi ska ta ett beslut här eller hur vi ska lösa en situation. Det här låter som någon slags diktatur eller hjärntvätt av något slag.
Ja, det var ju jätte... Alltså så blev det mer och mer. Och typ, jag hade lönesamtal med min chef som... Jo, då sa hon så här att... men det är så bra att du har gått ner i vikt så att du kan få ett värdigt liv.
Nämen.
Och det var så här, och jag kommer ihåg när hon sa det. Att jag bara gapade. Jag var så här, efteråt tänkte jag, varför sa jag ingenting? Men jag var som, jag bara, men så säger man inte. Och det var fler sådana där saker. Och typ en av kollegorna som sa så här att ja, Nej, men du kanske skulle börja se dig om efter ett annat jobb. Alltså det var såna här små saker som
Men
hände
vad konstigt.
hela våren. Och jag anmälde ju det här med arbetsmiljöproblematik redan i mars. Men då hann vi inte med det på arbetsplatsträffen, utan den punkten blev bortknuffad då.
Aha, okej.
Ja, för vi hann inte med att prata om arbetsmiljö. Så att det var ju, alltså det var så tärande. Det blev mer och mer liksom så här, och jag kände mig mer och mer isolerad och ensam. Och jag tyckte också att det var väldigt tungt att gå till jobbet.
Ja,
Just
det
för att
förstår jag verkligen.
det blev mer och mer så här konstigt. Alltså. Men det var också konstigt. Det var typ så här. Ja, men det var inte uppsatt klädhängare i hallen till exempel, utan vi kastade alla kläderna på golvet. Jag tycker att det är konstigt. Då tycker jag att så här, ska vi inte sätta upp en klädhängare? Alltså det var lite så här konstigt. Alltså, tallrikarna satt ihop så här när man skulle laga lunch. Där kan jag tycka också så här, ska vi inte diska så att vi inte. Men det var
Men
lite så här, alltså
verkligen konstiga
arbetsplats.
saker.
Ja, det var lite konstiga saker faktiskt. Och sen kan man ju, alltså i efterhand kan man ju se så här att ja, jag kanske skulle ha tackat nej liksom. Eller jag kanske skulle ha, ja, men nu blev det som det blev. Man kan ju inte göra om det som har varit liksom. Men
Nej.
jag kan i efterhand se liksom att ja, det var ju ganska många saker som var lite konstiga.
Men det ska jag säga också, jag ska flika in och säga också att det är många som känner så också. Alltså man får tänka på, både när man hör de här sakerna och jag har hört andra berätta också, att det är ju alltid lättare i efterhand, för då lägger man ju på allting som man har varit med om och sammanfattar det liksom. Men när man är där så man får en sak till sig, och saker och ting händer ju i jobbet så att man kanske inte registrerar det så jättenoga, utan man tänker det där var lite konstigt, och sen så går dagen vidare, så går man nästa dag och så kommer någon ny grej, och så blir man jaha, det där var lite märkligt. Det är ju alltid lättare i efterhand att sammanfatta och se de här i backspegeln vad det var. Så att jag tror det där är ganska vanligt för många som får lite varningssignaler ibland på jobbet, men blir det där var nog ett missförstånd, eller ja, man tänker att det var nog en olyckshändelse bara att det blev så där.
Jo, men man
Oftast.
tänker ju det. Man tänker att ja, men det är ju vuxna människor och det är liksom, ja, det är väl som det är liksom.
Får jag
Och
fråga
se bort lite.
vilken typ av arbetsplats du var på? Vad du jobbade med? Vill du lugna ut dig?
Jag kan inte berätta helt vad jag jobbade med på grund av sekretess, men jag jobbade inom omsorg, kommunal vård och omsorg. Ja.
Ja.
Men jag kan inte gå in på mer.
Så att ni hade ändå inom, alltså någon typ av omsorg och den typen av tjänster, så att det är ändå viktigt att miljön är väldigt avgörande ju naturligtvis för hur ni ska kunna prestera då i den typen av
Absolut. Ja, det
tjänster.
är väldigt viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Och lite ordning och struktur är väldigt, det är viktigt för att man ska kunna utföra ett bra jobb, så att
Jag
säga.
förstår.
Ja.
Okej, så vad sa den här chefen då på kvällen? Hon ringde dig det här samtalet efter det här, att du hade lyft brevet på mötet där. Vad var det chefen sa då egentligen? Vad var det som skulle hända nu liksom?
Ja, i första samtalet så skulle hon ju starta en intern utredning. Det skulle ju utredas vad det här handlade om. Och i det andra samtalet, hur jag än tänker och funderar så kan jag inte komma ihåg vad som sades i
Nej.
det samtalet. Alltså, det enda jag kommer ihåg är att det var helt svart efter att jag hade pratat. Jag kommer inte ihåg någonting.
Nej.
Och sen tror jag att jag gick och jobbade typ halva dagen därpå. Och sen var jag hemma. Dagen, eller jag fick typ ångest på, alltså det blev så här panikångest, så jag gick hem. Och dagen därpå, det måste ju bli då, att då är jag hemma för att jag har väldigt mycket, alltså jag mår inte bra. Jag fick ju
Nej.
som ett ångest, eller jag fick ju en chock, det har jag också fått konstaterat i
Såklart.
efterhand att det blev en psykisk chock. Men då vid 11 snor, jag har kollat lite grann, jag har som dagboksanteckningar, så jag kollar lite och då har jag skrivit att vid 11 snåret där, då knackar det på min dörr och då står det två chefer där från Skellefteå kommun utanför min dörr.
Okej.
Och jag kommer ihåg det här så väl, för jag tyckte att det var lite obehagligt. För att jag står där, har typ just stigit upp har ganska högt ångestpåslag, chockad. Jag har morgonrock, jag har pyjamas och morgonrock på mig.
Mm.
Och känner mig väl ganska skör. Och så stegar en av de här cheferna, jag släpper bara en in, den chef som verkligen är min chef. Den andra chefen får inte komma in. Hon bara stegar in, sätter sig vid mitt köksbord. Och bara säger till mig att det du har sagt, det du säger har hänt, det har aldrig hänt. Bara så att du vet.
Men det är inte ofta jag tappar talförmågan, men det här är ju över alla gränser.
Ja, det är verkligen det. Och det var så obehagligt. Och just det här också, att jag var så, alltså där sitter jag typ i min morgonrock och bara har ångest och vill bara vila. Och så går ni in i mitt hem och säger de här sakerna, typ. Jag var så chockad efteråt. Och sen, men sen i utredningen som gjordes senare, då har hon sagt så här, då säger hon att ja, de gick hem till mig för att kolla om jag hade tagit livet av mig.
Nej, men...
och då tänker jag så här, då, alltså det är så absurt alltihopa. Och jag tyckte bara att det var så obehagligt. Men jag tror ju att hon säger så i efterhand. Men det var också så här knäppt och beter man sig så verkligen inte. Det är bara så himla knäppt alltihopa.
Ja, och varför skulle man göra sådana hemska saker om det här som inte hade hänt, som du hade skrivit i brevet? Det är också jättekonstigt. Varför skulle man vara orolig för att någon tar sådana drastiska åtgärder om allting var påhittat av dig bara?
Det är så konstigt. Men det har ju också visat sig sen när det gjordes en utredning senare att... ja, men för det första, den här internutredningen som de sedan hänvisade till i ett halvår, den gjordes aldrig. Utan den skrevs i efterhand. Den fick vi i efterhand, för till slut så begärde jag ut internutredningen, för det är offentlig handling. Och då var de ju tvungna att erkänna att de hade inte gjort någon internutredning.
Så de tystar ner, du slår larm på ditt ABT-möte. Så här dåligt upplever jag den här situationen. Jag vill gärna att det här ska förändras. Att vi ska ha en positiv arbetsmiljö här. För jag mår inte bra av den. Och då leder det till att vi ska göra en utredning. Men den blir aldrig av. Utan den mörkar man.
Ja, och sen. Jag såg också nu mina papper. Den här, jag fick ju också att det skulle göras en medling. Med kommunhälsan. Eftersom det hade blivit en konflikt på arbetsplatsen, så skulle det ju medlas liksom.
Mm.
Och då står det i det här pappret, det här dokumentet från kommunhälsan, att ingen av mina kollegor vill medverka i en medling. Så därför så ser de inte att det finns någon anledning att utföra någon medling. Och vad jag tycker, det vet man inte, för jag är inte intervjuad. Och det står uttryckligen att vad Kristina tycker, det vet vi inte, för hon är inte intervjuad.
Men det är ju helt sinnessjukt. Ja, det här är en sjukaste mörkläggning. Alltså, om man tar in en situation där man behöver medla, men de olika parterna vägrar att medla, eller den ena parten vägrar att medla, borde man inte inse att just det är ett stort problem? Det borde vara en anledning till medling, eftersom ingen vill att liksom... Nej, jag vet inte vad jag ska säga.
Och det står helt tydligt i pappret också. Alltså det är helt sjukt. Men sen visade det sig sen då, när det väl gjordes en utredning. För det gjordes ju en utredning sen i januari. Men, eller under våren där. Men då visade det sig ju i utredningen att första kränkningen som är konstaterad, den är i mars. När jag anmälde arbetsmiljöproblematik första gången. Och det togs upp på APT, alltså att det bara, för det finns inte heller några protokoll kvar från APT. De kunde inte få ut några protokoll, utredarna.
Nej,
det finns inte ett enda protokoll. Och då visade det sig att chefen hade varit medveten om att mina kollegor inte hade velat jobba med mig sedan januari. Så när jag började upptäcka att det började bli lite jobbigt att gå till jobbet, då visste hon att de inte ville jobba med mig. Så de hade haft möten utan mig. Om situationen. Och jag var då, ja, och jag var situationen. Och då hade chefen valt att inget göra. Och utan kollegorna hade sagt att de skulle lösa det här på egen hand.
Det är ju, alltså det är bortom mobbing och kränkande särbehandling tycker jag. Det här är ju väldigt långt ut i periferin på den skalan skulle jag säga. Men rent konkret, du, efter att de här, din chef och den andra chefen hade varit hemma hos dig, vad hände? Var du sjukskriven efteråt då? Eller hur, vad hände sen? Liksom,
nej,
rent
jag
praktiskt?
Jag gick till jobbet.
Oj.
Jag tycker fortfarande inte att jag har gjort någonting fel.
Nej.
Tyckte inte då heller.
Starkt gjort.
Så jag gick till jobbet och jag läste ju som sagt var igenom lite anteckningar här som jag hade, för att jag skrev i dagbok hela tiden, och då ser jag att jag har lite så här, kollegorna kom inte, de hade möte på annan plats i morse, typ så här, det var ingen som pratade med mig idag. Och det var ett tillfälle också strax efter det här, då jag kommer till jobbet på morgon och så möter jag chefen och hon säger, jaha, alltså hon trodde inte att jag skulle komma till jobbet. Så de hade bestämt att åka på utflykt, men de hade inte sagt någonting till mig. Om att de skulle åka på utflykt. Så alla drog. Och så satt jag kvar själv. Men det var också tur att jag var kvar. För de hade också glömt att säga till en av brukarna. Så att den personen hade de också glömt att meddela.
Nej,
så
Gud.
Vi fick sitta kvar. Vi satt på avdelningen själva. Men alltså,
ni fick lite egen tid där.
Ja, vi fick egen tid. Så det var bra att de hade glömt att säga till mig. Då, så att någon var där. Men det var mycket sådana där saker som hände då, att de pratade inte med mig och de hade möten på annan plats. Men det gick en vecka och sen kom egentligen min mamma var det som sa så här, men du måste ju prata med facket. Jag hade ju inte tänkt det heller, men då ringde jag till Kommunal. Och jag kan säga att det är Kommunal för att det är ju publicerat tidigare, så att vi vet ju att det är de som är inblandade. Så då ringde jag Kommunal och så att de kom med i processen. Och då började ju mötes, alltså det här med mötena. Och då blev det möten.
Ja. Hur ser en sån struktur ut då? Jag vet ju själv som chef, så att då sätter man sig ner och tillsammans och försöker komma till en lösning, är ju tanken någonstans. Och fackliga representanten är ju med för att stötta dig som arbetstagare liksom, och så där. Men jag gissar på att ni inte riktigt kom överens. Säger så.
Det började med att jag blev kallad på ett möte då på Brinken, heter stadshuset här i Skellefteå. Jag kanske säger Brinken ibland, för Brinken är det där man har möten. Det är där alla sitter. Då blev jag kallad till Brinken till ett möte med HR och chefen. Och då pratade jag med facket före och så. Ja, men han sa, ska jag följa eller kan du ta det själv? Och jag var som säger, nej, men nu kan jag ta det själv liksom. Så jag gick upp dit och det var fruktansvärt. Då de bokstaverade ordet professionalitet för mig. Och så frågade de om jag visste vad det ordet betyder.
Ja.
Och sen hade de gjort. Jag svarade ja. Och sen så hade de gjort en lista som de läste upp. Chefen läste upp där. Som handlade om att jag inte fick dela erfarenheter ur mitt eget liv. Och så hade hon valt att använda orden, du får inte pracka på andra dina erfarenheter av livet. Och så avslutades listan med att hon skulle kontrollera med mina kollegor så att jag skötte mig efter listan. Så jag reste mig bara upp och gick. Jag lämnade bara mötet. Ja. I efterhand så har det här mötet blivit det kränkande särbehandling. Och även olämplig formulering.
Ja, så det, och det är ju också, skapar är ju att uppmuntra en angiverikultur, att medarbetare ska följa upp dig i ditt arbete och se till att du sköter dig. Det är ju väldigt, inte alls enligt protokollet.
Nej. Men det blev ju kränkande särbehandling för det där mötet också. Och sen följde det såna här möten, alltså vi hade såna här möten 1 till 2 gånger i veckan. Och i fortsättningen hade jag ju alltid och sa facket, nu går du inte på ett enda möte utan oss.
Nej.
Utan
bra.
Vi är med på allt. Jag, de fick inte heller ringa mig. Utan det var så här, jag vill ha fack. Facket ska vara med i all. Jag begärde det.
Jättebra.
Men då, alltså det bara fortsatte sådana här möten. De hade ett möte när de sa att jag skulle... Att i ett arbetsliv så måste man ta ansvar för sitt tonläge.
Okej. Okay.
För de tycker att jag hade ett olämpligt tonläge. Och då var förslaget rent på riktigt. Rent på riktigt. För då frågade jag. Jag var lite ironisk där. Då frågade jag så här. Ja, men vill du att jag ska prata så här? Och då sa hon. Ja, det är ju en jättebra idé.
Nej, men snälla, vad är det här? Jag orkar inte, vad är det här?
Och jag bara, alltså, nej men på riktigt. Alltså, ja, och det var fel tonläge. Alltså, det var allt var fel på. Och det, vi hade så många såna här möten. Och det blev ju bara värre och värre. Och jag mådde ju jättedåligt.
Det förstår jag.
Alltså, jag mådde, och jag fick ju hjälp. Men jag skulle få träffa en arbetsmiljösamordnare, men jag valde faktiskt att kontakta hälsocentralen och så fick jag träffa en psykolog och det är jag väldigt glad för hon var väldigt, väldigt, väldigt bra. För jag
det är ett jättebra tips också att poängtera för dem som kanske befinner sig i de här tuffa situationerna, att ta hjälp av bra människor runt omkring och de som är utbildade, för psykologer, se till att facket är med och stöttar så att ni får olika typer av stöttning i de här, för det här är så många olika komplexa delar i en sån här konflikt, så jättebra. Det var en bra psykolog du fick kontakt med och
jag hade en jättebra psykolog. Hon var super. Och grejen var att hon hade också jobbat på kommunen. Så hon bara, jag vet vad de håller på med. Så hon hjälpte. Ja, hon tvivlade aldrig en sekund på det jag berättade eller någonting. Hon var så sjukt bra. Så jag fick så himla bra hjälp. Och även jag har haft jättebra läkare. Och de har varit super. Alltså verkligen bra.
Och det är sånt också som du fick via företagshälsovården då? Fick du hjälp och stöd av psykolog eller? Nej, det fick du göra privat.
Nej. Ja, alltså det enda jag skulle få träffa var en arbetsmiljösamordnare. Och jag tänkte att jag behöver ha riktig hjälp. Så jag tog tag i det själv.
Ja,
och styrde upp det helt enkelt. För att jag behövde det. Men det gick ju då vi höll ju på med den där himla processen fram och tillbaka. Och jag blev omplacerad också 4 gånger på, det var bara några månader. Det var väl, jag var en månad på ett ställe. Sen var jag jag var 2 veckor på ett ställe, 1 månad på ett ställe. Och sen blev jag ivägskickad i typ 1 månad till ett annat ställe. Och sen hade de ingen arbetsplats till mig. Så då blev jag. Då skulle jag inte ha någon arbetsplats. Och sen skulle jag. Sen så bestämde de. Eller facket var väl så här. De bara, nu får ni ju lösa det här. Vi vet att det finns vakanser. Så då fick jag hamna på ett ställe där jag var. Och när jag hade hamnat där. Jag startade ett uppror där också.
Ja, du gjorde ju det, mitt upp i allt. Det måste du berätta om. I allt det här.
Det var i höjd med att jag var omplacerad för 3:e gången.
Mm.
Det var i november 2019.
Då var du less.
Då var jag less. Då hade det hållit på sedan i augusti. Så i november, då hade jag blivit omplacerad för... Det 3:e gången då. Och jag bara kände, vad är det här? Och också för varje person jag träffade så var det alltid någon som sa så här. Ja, men det här låter ju som typ Det här låter som Eva-Britt. Hon var med om exakt samma sak. Eller det här låter som Lennart. Han var med om exakt samma sak. Alla kände någon. Alla kände någon som hade... Och alla skakade på huvudet och sa, ja, det är Skellefteå kommun i ett nötskal.
Om du eller någon du känner blir illa behandlad på jobbet så är det viktigt att söka stöd och hjälp för att hantera sina upplevelser. Ta hjälp av ditt fackförbund för de arbetsrättsliga frågorna och kontakta psykolog vid din vårdcentral eller andra aktörer för att få det stöd du behöver. Vi på Snafu Rescue Advisors hjälper dig att hantera och reflektera kring toxiska ledarskap och destruktiva beteenden och ger dig verktyg för att hantera vardagliga konflikter på jobbet och hur du går vidare med ännu större insikter kring mänskliga beteenden och hur just du blir framgångsrik på jobbet. Gå in på snafura.se och bli medlem idag.
Så jag börjar som fundera lite på det där och jag känner mig också ganska ensam i situationen och sådär. Mm. Så jag känner att jag skulle vilja nå ut till fler. Eller så här, bara tänkte att det måste finnas fler som har varit utsatta. Och så en dag så bara jag la upp en Facebookgrupp. Först gjorde jag bara Facebookgruppen. Håll käften och lyd. Och sen så, men jag publicerade den inte, för jag var så här, jag bara, alltså, är det dumt? Det kan vara jättedumt det här. Ja, jag tänkte en hel dag. Och sen bara, klickade jag på, typ vid 3:30 tror jag, då la jag ut den. Och så la jag ut den på en grupp som finns som heter Händer i Skellefteå, som typ alla följer. La jag ut den där. Sen gick jag och jobba. Kvällspass.
Ja.
Och min telefon bara exploderade.
Oj. Du öppnade verkligen Pandoras box, kan man säga.
Det gjorde jag. Det var helt galet. Både folk som skrev så här, vad gör du? Du ödelägger ditt liv. Liksom, du vet vad som händer om man kritiserar kommunen. Du vet vad som händer om man liksom säger någonting ofördelaktigt om Skellefteå kommun. Det liksom exploderade. Och folk som ville vara med i gruppen. Och det här var en tisdag. Och så gick det tisdag, onsdag, torsdag. Och det bara ökade mer och mer. Alltså du vet, det var så här väldigt in folk. Och sen på fredagen, då svarade kommunen upp på den här gruppen då, att de hade uppmärksammat, alltså via sin Facebook då. Och då kom ju all media, alltså då ringde ju alla media kanaler. Så det blev ju stort, och då blev det också att politiken kom in i det här. Så jag hade möte med ett gäng politiker redan veckan därpå, tror jag.
Jaha, var det de som kontaktade dig då, eller att du...
Ja,
politikerna.
Det var det.
Aha, okay.
Ja, det var Miljöpartiet främst, Hans Bretschneider, som sen var väldigt drivande i frågan, drev det i kommunfullmäktige. De bjöd in mig till ett möte helt enkelt. Och sen började ju, för först var det lite svårt att få igång kommunikationen i den här gruppen, för att folk var ju rädda. De var ju livrädda. Så att jag började skriva så här, att man behöver inte berätta, men man kan skriva en elefant eller skicka en gif på en elefant. Den stora elefanten ingen pratar om. Om någon har varit med, om man har varit med om någonting, så kan man dela en elefant.
Ah,
och
snyggt.
Då börjar ju folk liksom skicka elefanter.
Just det.
Och det var ju hur mycket som helst. Och så kom alla berättelser kom ju på DM till mig. Jag fick ju massor med berättelser via i privata meddelanden. Men just där också, att folk delade elefanter. För då vågade man säga att man har varit med om någonting, men man behöver inte berätta vad. Nej. Sen var jag väldigt jag var väldigt hård i alltså jag var moderator i gruppen och jag var väldigt väldigt viktig att man fick inte hänga ut någon eller man fick berätta Nej. Vad man hade varit med om men inga namn och arbetsställen eller någonting och det fick jag väldigt alltså jag fick beröm för det att det ändå var en välskött grupp och att det inte var det här.
Ja men precis.
Det hade inte svävat ut utan det var välskött, det var fokus på rätt saker.
Ja, men jag tänker också så här att du sitter själv i en situation som är ohållbar, du har blivit omplacerad 3 gånger och du sätter igång den här gruppen bara eskalerade helt utan att du hade en aning om att den skulle bli så stor. Det krävs ju också en hel del att bara hantera en sån grupp och som du säger, måna om att det blir en bra miljö där så inte det behöver bli ett gnällforum på det sättet som blir negativt på något sätt utan snarare belyser verkliga problem och stöttar och hjälper varandra. Men vad hände? Som sagt, politikerna började prata, vad var det de hade för incitament? Vad var det de var de intresserade av, varför det var så stökigt eller vad var det deras liksom, vad var det som gjorde att de reagerade egentligen?
De hade hört alla de här historierna. De bara, det här är välkänt, vi vet att det är så här. Det är ett problem även för oss. Det var ju många politiker som också berättade om saker de har varit med om. Och att de också är tystade och inte får säga saker. Så de kände ju bara att gud vad bra att någon lyfte frågan. Nu har vi möjlighet att driva det här politiskt. Så det som hände då. För upproret startade i november 2019. Och början av februari 2020, då lämnar ju vi in, jag och facket lämnar in kränkningsanmälan mot 5 chefer och 2 medarbetare. Så att det tillsätts en extern utredning i mitt enskilda fall. Samtidigt som det här händer så gör Folkbladet, Västerbottens Folkblad tror jag de heter. Folkbladet. De gör en granskning på kommunen, en stor granskning som heter Håll käften och lyd. Så att de tar ju historier från gruppen och gör en stor granskning och då visar det sig att Skellefteå kommun har köpt ut anställda för över 30 miljoner kronor de senaste 5 åren.
Oj.
Och så ja, men de gör en, ja, det är en jättestor artikelserie. Ja. Och samtidigt som den här löper så är jag i går jag igenom den här kränkningsutredningen i mitt enskilda ärende. Så det är ju saker som flyter parallellt där för att i samband med den här granskningen i media så tillsätts också en kommunövergripande utredning. Som liksom utreder hela kommunen. Och där, så jag samlar ihop alla historier från Håll käften och lyd och levererar dem till den utredningen. Så de historierna är ju med. Så jag avanonymiserar alla. Det är ungefär 100 berättelser från Skellefteå kommun. Som sen, och de lämnar jag då över till hon som utreder det kommunövergripande. Och samtidigt så sitter jag i den här externa utredningen kring mitt ärende. Jag jobbar också och samtidigt så kommer covid som vi också ska hantera. Så det var så många saker. Ja, allt det här löper ju parallellt liksom. Och i det här också samtidigt. För när de tillsätter kränkningsutredningen så kan inte jag arbeta under de här cheferna.
Nej.
Men egentligen. Men då bestämmer de att jag ska arbeta. Jag har 3 chefer vid det här tillfället. 2 stycken är anmälda för kränkande särbehandling och den ena är inte det. Och så är alla de 3 min chef. Och så bollar de mig bara mellan. Och så ber jag så här. Jag bara, nu när vi ska ge kränkningsutredning, jag behöver ha stödsamtal. Och då börjar de tjafsa om stödsamtalen. Och använda dem som liksom så här. Liksom.
Alltså stödsamtal som. Du menar stödsamtal som. Vilken typ, med psykolog menar du eller vad?
Nej. Jajamän, jag ville gå där cheferna går. Jag ville gå på deras samtalsmottagning och få hjälp och stöd genom kränkningsutredningen. Eftersom det är ganska naturligt, man har ju som rätt till samtalsstöd.
Ja, precis. Att det är en del av processen, ja. Att man ska få
ja, exakt. Mm. Men jag skulle icke få, absolut inte få min vilja igenom. Alltså de bollar mig som bara mellan varandra på något sätt. Det var som en boll. Det är ingen, jag fick inga svar eller någonting, men jag hade tre chefer i alla fall. Mm. Och sen gick jag igenom den här kränkningsutredningen, den heter faktautredning. Det är en metod som används och det var ju fruktansvärt.
Vad innebär det då? Vad gör man då?
Det är väldigt få som har gått igenom en sån här utredning.
Ja, kan du berätta
för oss? Skulle gå igenom, ja, för jag tänkte då så här, oj jag ska gå igenom det här, hur funkar det? Men det var som inte ens facket hade riktigt koll på hur det här går till egentligen.
Nej.
Men man lägger in de här eller materialet, man gör en anmälan. Och så behöver man ju ha bevis för allting som man, att det som har hänt, att man kan bevisa sig. Sen blev jag kallad då till ett möte med utredarna och med facket. Då hade jag hade inte min fackliga representant, utan jag hade en annan från facket för att han var med som vittne. Så därför så hade jag en annan som följde mig till de här utredningarna. Ja, men och så går man igenom materialet. Och jag hade ju så stort material så att vi hann ju bara. Ja, vi satt tre gånger för att gå igenom hela materialet. Ja. Så då först får jag berätta min historia. Och sen berättar de. Eller nej, sen får alla som är anmälda berätta sin historia. Sen får jag höra vad de har. Då får jag höra vad de har svarat.
Okej. Okay.
Och så sen får jag svara upp på det. Och efter det görs då en bedömning.
Okej.
Och det värsta var att höra vad de hade svarat.
Det var det.
Mm, det var fruktansvärt. Det var som att de sparkade på mig. Det var
vad
ingen som
kunde.
Nej, det är ingen som har gjort. De har inte gjort något fel. Och det var. Nej, det är inget. Alltså,
nej.
De har inte gjort någonting. Inte ens när man typ nästan kan bevisa. För jag hade ju inspelning. Jag hade ju ett telefonsamtal inspelat. Och de kränkningar som blev bedömda, de har jag ju kunnat bevisa att de har hänt.
Mm.
Sen är det ord står mot ord i typ 10 fall. Sådär.
Okay.
Och sen finns det ju vissa, som hembesöket, som jag själv upplevde som otroligt kränkande.
Såklart.
Vad som kan bevisa sig att de har varit hemma hos mig. Eftersom de båda har godkänt det. Men vad som sades vet vi ju inte. För det är inte inspelat. Men jag själv upplevde det ju som fruktansvärt. Men det är ju vad som går att bevisa. Och sen är det vad som är arbetsrättsligt. Liksom.
Herregud.
Ja, men sen får man då resultatet. Och då berättar de ju bara halva resultatet för mig.
Uh-huh.
De presenterar halva utredningen. Och det var maj där. Och det kom då en dag. Och så dagen därpå kom då den här stora utredningen och åtgärdspunkter. Och det var media och allt. Men jag var så slut så att det var inte klokt. Sen stängde jag Håll käften och lyd när den här stora utredningen kom då.
Mm.
Så då tänkte vi att nu blir det väl. Ja, men nu är det utrett alltihop det här. Liksom det blev kränkningar. Och Skellefteå kommun, de kunde inte förstå att det skulle kunna bli kränkningar. De blev så chockade över att det blev kränkningar.
Ja. Men de fick ju konstatera att det var så.
Ja, det var så. Nej, men och det kom åtgärdsplaner. Och du vet, det var så. Man bara, men vad bra nu, för nu var vi framme i juni och, ja, nu är det så här, nu är det semester. Nu är det lugnt. Mm. Liksom allt är konstaterat.
Nu kan vi börja på rätt köl igen
nu,
liksom, på något sätt.
Exakt, och, ja precis. Vi går på semester. Allt det, jag stängde Håll käften och lyd. Och fick brev från kommunchefen att jag hade, vilket engagemang jag hade. Hon tackade så mycket för mitt engagemang. Och ja, det var ja, det var så mycket sådär. Så då gick vi in, ja vi tog semester. Och så började vi om på hösten. Och jag skulle då få ny chef och placering på det jag hade blivit placerad och så. Ska skulle vara frid och fröjd.
Jaha.
Och det blev det värsta jag har varit med om.
Oj. Hur kunde det, alltså, det var... bli värre? Hur är det ens möjligt?
Ja, hur är det ens möjligt? Det var så fruktansvärt det som hände sen. Och där, den där hösten 2020, det är, jag har svårt att alltså det är som ett enda virvar.
Mm.
Det var fruktansvärt. För då började mötena om och det var bara kaos. Och jag skulle väl bort, tror jag.
Okej. Okay. Du märkte att de ville bara pressa ut dig liksom.
Ja. Eller? Alltså det blev ju ohållbart på alla sätt. Det är jättesvårt att förklara vad som hände, men jag vet att jag ringde till min läkare där någon gång på hösten, för då var jag helt avdomnad i halva huvudet. Så ringde jag och frågade om hur det här, om det är farligt. Och han hade ju, som var med mig då ett tag, så han sa att vet du att det här är ju stress. Det här är ju stress. Du måste ju försöka liksom ta det ur det där.
Ja.
Men det var, jag vet inte ens vad jag ska säga. För då börjades det ju med en ny chef. Och hon höll ju på samma, det var samma sätt. Facket kom, han kom till min arbetsplats. Och sa jag ska visa dig någonting. Och då hade han ju fått, någon från personalavdelningen hade läkt den här kränkningsutredningen, hela utredningen. För det fanns en del som vi inte hade fått tag på, som visade på brister i alla samtliga personalprocesser. Misskötsel hos chef, alltså den visar.
Okay.
Det här hade de ju inte presenterat. Och då hade någon läckt den där. Då. Och då kom han med den. Och ja, så det var jätteknepigt. Och jag blev kallad på möte. Och jag var på HR på möte. Jag var på Brinken på möte. Jag var på möte med högre chefer. Och jag vet egentligen inte riktigt. Jag är väldigt förvirrad över den här tiden, för det var bara en massa möten. Och så, men jag fick också en psykoterapeut då, som jag fick gå till. Jag blev beviljad det via kommunen då, och började gå i det och behövde egentligen ganska mycket ro. Och de bara bokade in möte på möte på möte.
Ja, okej. Okay.
Och det var HR-möte och möte och möte. Och till slut så blev jag kallad på ett möte. Jag skulle få berätta min historia. Så var det. Jag skulle få berätta. Och de var så inkännande. Och så himla så här, du vet. Ja, och vi bara, yes! Nu äntligen ska vi kanske lösa det här. Alltså de var jätteschyssta. Och jag var verkligen så här också. Bara, ja men, så här känner jag. Och så här min... Och när vi gick därifrån, vi bara, men gud, nu löser vi det här. Allt gick så bra. Men de lurar mig bara.
Okej.
Okay. För sen tog de allting som jag sa på det mötet och så vände de det mot mig.
Nej, men fy, vad illa.
De det var jätteilla.
Säga alltså att de skulle göra sig av med dig nu. Du hade, det kan ju inte ha gått någon förbi att du hade satt igång det här upproret, att de här utredningarna skedde. Alla visste om det. Såklart. Nu när själva utredningen var över så skulle man liksom på ett fint sätt trycka ut dig helt enkelt.
Ja.
Göra sitt jobb, följa processerna, men istället använda det som en anledning till att trycka ut dig istället. Det är så fult spel.
Det är jättefult. Och det var ju då de till slut kallade mig till det här mötet. Det är 37 minuter långt det här mötet. Och jag bandade det här mötet också. Tack och lov. 37 minuter. Där de i början säger så här. Nu ska du vara tyst. Du får inte prata. Vi har inga pauser. Utan du ska bara lyssna på oss.
Nej, men...
Och det är då. Ja, det var hemskt. Det var då de sa så här. Att de har bedömt att jag har svåra diagnoser. Att jag inte kan umgås med andra människor. Att jag uppfattar världen på ett annorlunda sätt. Och att alla jag jobbar med på kommunen tycker så här. Och jag har ändå jobbat i 11 år på kommunen, så jag jobbar med några människor. Och att jag behöver en särskild psykologisk utredning, för att jag är nog så pass sjuk att ja, det är så. Och jag fick inte säga ett enda ord under den här. Så fort jag sa något så var det bara tyst. Nu är det du som är tyst. Det här var fruktansvärt. Och min psykoterapeut, han säger att det här är ju ett övergrepp.
Ja.
Och det här, ja, det här mötet har, det är faktiskt, det tog väldigt hårt på mig.
Ja, det förstår jag verkligen. Fruktansvärt, ja, att bli utsatt för någonting sånt.
Fruktansvärt. Och det var ju samma veva. Det var ju samma veva som de började även mejla till min psykoterapeut. Och de ville påverka terapin. Och de trodde inte att han hade fått. Ja, de trodde inte att han hade fått hela historien.
Jaha, ja. Så att de ville vara med och påverka. Så att psykologen skulle lägga till en egen. Ja, det säger ju ganska mycket om.
Ja, det är ganska sjukt. Så det bara kom. Och i det här också, när allt det här hände, så började ju också Uppdrag granskning va, och tassa runt i buskarna. Så då det var ju då som alla papper började kunna få ut papper och sådär från kommunen.
Just det, för då var det liksom riksmedia som började kräva ut.
Nej, de visste inte. De visste inte. Men jag fick lära mig hur man ska skriva för att de inte skulle kunna slingra sig på något sätt.
Jaha, okej.
Okay. Jag fick ett tips på hur skriver man på rätt sätt för att få ut dokumenten. För att annars kan man måste formulera, för att det finns, ja, men det här med sekretess och så, hur skriver man på rätt sätt.
Just det.
Ja. Och sen, och det här, den här tiden efter det där mötet, då vaknade jag ju en morgon och ville inte leva mer. Alltså jag var så trött. Jag var så här, jag kan inte ens förstå hur jag ska kunna andas.
Fy.
Jag var så slut. Och så knäckt. Ja, jag var helt knäckt alltså, så att det gick inte, så att då, ja, jag pratade med anhöriga och även facket. Och någon, jag vet inte vem, men någon fixade en akut tid så jag fick komma till psykoterapeuten. Då. Och jag var ju bara, alltså jag var ju så slut och så trött och behövde ju bara fokusera på att försöka få tillbaka livslusten. Och då bokar Skellefteå kommun in en massa möten.
Okej.
Okay. Och jag bara, men jag har annat att fokusera på nu. De bara, ja, vi måste ta de här mötena nu. Och då skulle de ju berätta för mig att jag skulle få förlora mitt jobb.
Okej, okay, så de ville ge dig nådastöten där. De visste att du var illa ute och mådde dåligt. Yes. Och då passar de på att trycka in det sista nådastöten där. Ja. Det där är så fullt. Jag har sett det förut hos arbetsgivare som tänker att nu är personen nere för räkning. Nu ger vi det sista här, så är vi av med det här problemet.
Ja.
Fruktansvärt.
Det var fruktansvärt. Och jättehemskt var det. Men jag var också så slut den här tiden, så det här är väldigt suddig tid för mig. Jag kommer inte ihåg särskilt mycket. Det är väldigt suddigt. Men i alla fall så säger facket då att nu blir det arbetsdomstolen.
Okay.
Nu tar vi det här till domstol. Och då säger kommunen att det ska vi inte göra, utan vi ska göra en uppgörelse.
Mm.
Och så gör facket och arbetsgivaren gör ett uppgör då.
Mm.
Jag är inte involverad. Alltså jag är så slut vid det här tid. Jag vet knappt. Alltså jag var ju så dålig liksom. Utan facket ordnade med det där. Så de gjorde ju ett avslut då. Så att 21 augusti var det när det utbröt. Den 4 januari 2021 klockan 12.30 så får jag komma in i ett tomt rum. Tomt förhandlingsrum på Skellefteå kommun. På bordet ligger det 3 upplagor av samma papper. Det sitter en post-it-lapp där det står glöm inte att lämna ditt passerkort i kundtjänst. Och så en penna. Så efter 11 år på... Nej, det var ingen där. Så efter 11 år på kommunen så får jag en post-it där det står att jag ska lämna mitt passerkort i kundtjänst. Och så får jag skriva på de 3 papperna. Och ingen är där. Det är tomt i rummet.
Det var så fruktansvärt förnedrande.
Ja. Det var så hemskt. Det var så hemskt. Det är väldigt suddigt också. Det är så hemskt. Så hemskt.
Och då när den här uppgörelsen var gjord, då kunde du liksom... Vad var känslan när det här var påskrivet och gick ut genom den lokalen?
Alltså just då var jag ju så himla ledsen. Jag var ju helt förstörd. Helt. Och jag var så trött och så slutkörd. Och så botten... Alltså jag var så... Alltså jag var bara helt tom. Alltså första månaden... Jag sov, grät och så sov jag och så grät jag. Och så gick jag på promenad lite då och då. Och så gick jag till min psykoterapeut. Men jag var så slut. Alltså jag var så utmattad. Fruktansvärt. Ja. Fruktansvärt. Och bara det här också, känslan att få den här post-it-lappen bara.
Ja, inte ens så bemötande.
Nej, inte ens det. De kan inte ens bemöta. Alltså de kan inte ens vara där och typ så här. Tack för den här tiden. Ingenting. Det är fruktansvärt hur man kan göra så här. Alltså det är verkligen så obegripligt liksom.
Men jag tänkte under den här tiden, när det här upproret Håll käften och lyd dök upp och så var det ju väldigt många som kände samma sak och så där. Hur var det med stöd runt omkring? Nu hade du bra stöd från ditt fack, låter det som, vilket är ju väldigt glädjande att höra, för det är långt ifrån alla som har det, men jättekul att höra att de stöttar dig bra där. Men om man tänker så här, kollegor, vänner, familj, bekanta, arbetskamrater, hur såg det ut med stöd och så? Liksom hur reagerar de? För att vi vet ju att sådana här kriser som också dessutom blir offentliga i och med medias inblandning också, det kan ju påverka folk ganska mycket.
Ja, och stödet var, jag hade ju stort stöd i det tysta. Offentligt var det ju ingen som vågade. Nej. Jag var ju väldigt ensam i det offentliga. Men i det tysta så har jag ju haft ett jättestort stöd. Och liksom så här, bra kämpat, bra gjort så. Sen finns det de i min närhet som kanske tycker att jag inte skulle ha utsatt mig för det här. Alltså av omtanke liksom. Så att det har ju farit väldigt illa av det. Jag har blivit avrådd liksom.
Det förstår jag. Men vad var det som gjorde att du ändå, när du stod där och det var som värst och du skulle ta intervjuer med media, Uppdrag granskning kommer och gör reportage och sådär, vad var det som gjorde att du ändå någonstans, nej men jag ska göra det här, jag måste göra det här? Vad var det som drev dig?
Jag ville ju att det skulle vara, alltså att rätt ska vara rätt. De hade gjort fel. De gör ju fel. Enligt min. Alltså de tycker att de gör rätt. Och jag tycker att det är fel. Jag tycker inte att man behandlar människor på det här sättet. Jag tycker inte att man gör så här. Jag tycker inte att man löser konflikter på det här sättet. Jag tycker inte att det ska vara så här.
Utredningen visar ju också att du hade rätt. De hade gjort fel. Ja. Det var kränkande särbehandling.
Ja. Och jag visste det. Och hade jag inte vetat det hade jag aldrig drivit en sån här fråga. För att jag har ju också fått höra så mycket om hur jag är som människa och vad jag är för en person och sådär. Utan att folk vet. Men jag visste ju att det var ju inte rätt så som det var på den här arbetsplatsen. Det ska inte vara så där på en arbetsplats. Och det här är skattepengar. Det är ju skattepengar och... Det handlar också om att vi arbetar med människor. För jag jobbar ju på socialkontoret. Vi jobbar med de som är svagast i samhället. Då ska väl inte personalen hålla på så här. Mm. Eller cheferna. Alltså man måste ju ha. Och pengarna ska ju inte gå till att man bråkar med personal eller köper ut en massa bara besvärliga. Alltså det är ju jätteviktigt att man också kan prata i en sån verksamhet eftersom man jobbar med det som är det man gör liksom. Det är ju helt sjukt.
Verkligen.
Ja.
Det är så mycket saker i den här historien så det är liksom svårt att greppa den nästan. Även om vi har pratat tidigare så blir jag ändå så... Man slås av omfattning. Men jag tycker det här är så viktigt att visa också för lyssnarna att förstå hur enormt komplexa de här konflikterna blir. Även om det är långt ifrån alla som går så här långt som det gjorde för dig, där hela liksom kommunledningen blir indragen i en stor utredning och Uppdrag granskning kommer och sådär. Men det finns ju, som sagt, det börjar ju någonstans. Det började med ditt brev för att du blev illa behandlad i din arbetsplats. Och sen eskalerar det. Alla eskalerar inte hela vägen, men väldigt många upplever det som du har upplevt i första fasen av din situation. Eller kanske upp till mitten någonstans. Och jag tror att det är viktigt att man förstår hur enormt påfrestande det här är. Och jag undrar ju liksom, vad är du gjord av, människa? Som har orkat att stå ut. Ja, men jag är verkligen så otroligt imponerad av hur du har orkat driva på. Hur du har haft den här drivkraften att det här är inte rätt. Och du får ju också massa historier till dig från kollegor och via det här upproret. Att det här stämmer ju till och med politiker säger att även vi påverkas av den här tystnadskulturen och locket på. Men även om man ser det och blir uppmuntrad av det förstår jag och får lite energi. Så är det ju ändå du som har stått och tagit smällen för det här. Hur mår du idag efter allt det här?
Idag mår jag bra. Det har varit jättetufft. Super tufft liksom. Men jag har ju förmågan att bryta ihop.
Mm, det är bra.
Jag bryter ihop. Jag biter inte ihop. Jag bryter ihop. och så går jag vidare. Och så kämpar jag vidare. Är det. Så idag mår jag bra. Det har varit jättetufft. Det är klart att jag har R.
Mm.
Det har jag. Och det kan jag väl kanske alltid ha. Och det är vissa saker som triggar och sådär. Men jag har ju en stor kunskap. Jag har ju fått, jag är ju så otroligt tacksam över den hjälp jag har fått. Ja, men jag har haft en jättebra psykoterapeut och det har varit superbra att få den hjälpen och liksom komma på fötter den vägen. Och sen har jag ju efteråt haft både bra och dåliga arbetsgivare. Mm. Har jag prövat på efteråt också. Och där de som har varit bra har ju varit det har ju varit jättepositivt liksom. Men det har också funnits de efteråt som har varit, livet efteråt är ju inte superenkelt.
Nej, det har jag också tänkt på. Jag vet många andra som faktiskt känner som du och vill göra skillnad och stå upp för, kanske någon, det behöver inte vara att man själv blir dåligt behandlad, det kan vara att andra i ens arbetsgrupp eller kollegor blir illa behandlade eller att man har velat stå upp i alla fall för att det här har det inte gått rätt till. Många av dem berättar ju för oss på Snar för Rescue Advisors att livet har inte alltid blivit enklare efter att man har stått upp för någonting som är rätt och riktigt och fått medhåll och stöd från många. Men det kan också göra att man får väldigt svårt att få jobb någon annanstans. Och det här har jag även märkt, även där det inte är så att någon har stått upp och sagt det här är fel, det här måste vi ändra på, utan någon annan har sagt helt plötsligt från ingenstans att du är fel. Du passar inte in här. Du är inte tillräckligt bra som ledare. Du är inte tillräckligt bra som medarbetare. Du är svår att samarbeta med. Och man vet inte ens vart det här kommer ifrån. Där det kommer helt från, som en blixt från klar himmel. Och där den här processen i sig gör att man helt plötsligt blir brännmärkt. Och får en etikett på den orten man bor. Alltså som bråkig. Fast man kanske inte ens har lyft problem. Eller försökt att driva någon förändring ens. Hur har den här upplevelsen varit för dig, tycker du, efteråt?
Ja, det är i stort sett omöjligt för mig på den här orten. Kommunen har ju berättat, jag var ju i kontakt med dem för ett litet tag sedan, att de har fattat ett beslut om att jag ska ha dåliga referenser. Så att de har en HR på HR-avdelningen som säger ofördelaktiga saker om mig. Och sen vet jag inte hur utbrett det är, men det är inte en så stor stad. Och ja, så jag är ju liksom lite ofrivilligt arbetslös. Sen har jag ju hittat mina lösningar ändå. Så där. Men det är jättesvårt att komma in. För det är också så att företag är beroende av kommunen. Och då vill de vara i god fot med kommunen.
Ja.
Och då är det ju inte bra att ha någon som kanske inte har varit så.
Det är
som är på kant med kommunen.
Det är det jag tycker, liksom, att kränkningarna någonstans fortsätter också. Att det inte blir avslutat när en utredning är avslutad och man fastslår att liksom, det här har faktiskt hänt. Det här har hanterats felaktigt och är kränkande särbehandling. Men den som blev offer för det här får fortfarande utstå, alltså, motgångar på grund av det här. Det tycker jag är fruktansvärt orättvist. Och det här är också en bild, tycker jag, som vi måste ändra på i samhället. Vi måste ändra på den här bilden att som människor som bråkiga eller omständiga eller svåra att göra med, när det egentligen inte handlar om det, utan det handlar om någonting helt annat egentligen. Tystnadskultur som är väldigt, väldigt utbrett i Sverige. Det vill du inte prata om, men så ser det ut.
Jo, men och det här också att man hittar på saker.
Mm.
Den tycker jag är ju jättesvår, för vad ska jag säga? De har gjort sin bedömning. Mm. De bara, ja, vi har ju gjort en bedömning. Man bara, ja, vad har ni baserat det på?
Mm.
Ja, nu har vi gjort en bedömning. Punkt.
Ja.
Vad ska man göra?
Mm.
Det är liksom, man får bara, okej, okay, ja.
Det är också intressant.
Nu vet man, man får ju, ja.
Med den retoriken, vi har gjort en bedömning. Ja, okej, men vad innebär den bedömningen? Alltså att många försöker komma undan genom att prata på ett visst sätt eller stänga ner järnridån, liksom. Men var det värt det, tycker du?
Var det värt det? Alltså på ett sätt så tycker jag att det inte var värt det. Och andra sidan, så jag hade ju inte, alltså jag vet inte om jag hade varit nöjd om jag inte hade gått hela vägen.
Nej.
Jag behövde kanske undersöka hela den här processen. För jag kan ju oerhört mycket om processen.
Ja.
Och kommunen. Jag har ju lärt mig väldigt mycket.
Den hårda vägen, får man verkligen säga.
Ja, den hårda vägen. Men vad jag tänker är så här. Det hade ju varit, alltså, jag kanske inte vet än om det var värt eller inte. För jag vet ju inte vad som hände sen. Men vad man känner så här, att, alltså, jag har jättemycket erfarenhet och kunskap, liksom. Och det var som en chef som jag hade här som jag tyckte var väldigt bra. Och han sa ju så här, jag tror inte du kommer att göra det igen. Han bara, jag känner mig mycket trygg med att ha dig arbetande här. För jag tror inte att det här kommer hända här igen.
Nej.
Och jag bara, nej, det kommer ju inte hända igen. Nej. Och han bara, ja, men det är bättre. Vi pratar bara om vad som hände. Så att han var ju väldigt, väldigt bra. Och väldigt så här, han var ju inte orolig alls i, liksom, det. Utan han bara, nej, men.
Nej, varför skulle man behöva vara det? Om man inte själv har dumma saker för sig, finns det ju ingen anledning att vara orolig för att det ska hända. Varför skulle du vilja dra igång en sån där process? Nej. Bara för att det är kul? Det gör man ju för att, av ren överlevnadsinstinkt gör man ju det.
Det är det som är så himla, det är så knäppt det där, att man kan som inte, det är som att man inte kan gå vidare från på något sätt.
Nej.
Eller det fastnar som i någon bild av att man ska vara som, man är som en viss sorts person. Så man bara, ja, fast det var ju situationen som gjorde det. Som sagt, jag kommer inte göra det igen.
Nej, men det måste ha varit så tufft på så många plan. För att, alltså, redan där det började med arbetsplatsen där, som där man började ifrågasätta allting. Alltså, när vi stryker inte våra kläder här. Vi gör inte mat. Alltså, det är så verklighetsfrånvänt. Så att det låter som att det låter som ett skämt när du berättar det här. Fast man vet mycket väl att det inte är ett skämt. Det här är ett otroligt psykiskt terror, skulle jag säga, när allting, ens de vardagliga saker som att ta med sig en lunchlåda, blir föremål för påtryckningar och mobbing. Det är ju, ja, det är väldigt speciellt.
Ja, men, och det är det som är lite synd också i hela det här, för att den där internutredningen som aldrig gjordes och de här samtalen som aldrig fördes, Och att man aldrig tittade på hur såg det ut på arbetsplatsen.
Nej.
Utan det var jag som det var fel på. Fast det var ganska många saker på arbetsplatsen som var ganska konstiga.
Mm.
Så då måste man tänka så här, var det bara jag som inte var anpassningsbar? För det har jag ju funderat många gånger på. Mm. Är det jag som inte kan anpassa mig? Men jag är ändå ganska anpassningsbar. Men det finns gränser.
Mm.
Och liksom, ja, jag tyckte som att det var lite konstigt. Och då tänkte man att, men hur såg miljön ut? Och hur var jag, fungerade jag i den miljön? Ja,
mm.
Alltså det finns så många så aspekter man kan tänka på. Men det blir så enkelriktat också att det blev så riktat mot mig. Att det var mig det var fel på. Fast,
Och så tenderar vi ju ofta att göra. Det ser man ju alltid från skolor till liksom vuxna arbetsplatser också. Vuxendagis, jag bara säga. Ibland är det nästan som det. Men att man vill gärna göra... isolera ett problem, det är ju väl ganska grundläggande någonstans i krishantering, man vill isolera ett problem, det är väl självklart, men när det handlar om människor i en grupp så måste man ju förstå att det är aldrig isolerade öar i en grupp, individerna är aldrig isolerade öar, man samagerar, man blir bättre i vissa sammanhang, man blir sämre som människa i vissa sammanhang, och att man inte utreder den delen tillräckligt mycket och får ordning på det, det är ju också utan bara den personen som ropar vänta nu, det här går inte rätt till, att det är den personen som blir föremål bara för utredning, det är ju väldigt typiskt tyvärr, och det är därför inte vi kommer till rätta med de här problemen heller ordentligt, för vi vill inte se problemet på djupet och få se hur utbrett det här är, för om det här är utbrett som det är på många arbetsplatser, då innebär det att vi alla har ansvar och också har en risk för att falla in i det här. Och då blir världen otrygg och det är obehagligt. Så därför är det bättre att tänka att den här Kristina, hon är ju också lite speciell. Hon har starka åsikter. Eller så här, att man lätt sätter epitet på folk. Det där har jag varit med om också flera gånger. Det är lätt att man sätter, för att då blir världen lättare för mig att hantera om jag gör så.
Ja.
Och det är ju tråkigt att det är så, men tyvärr så är det så människor fungerar.
Jag har tänkt så många gånger på det här, för jag har ju läst innovation. Och då läste jag innovationshistoria. Och då har jag tänkt så många gånger under den här perioden. Har jag tänkt på det här. Ja, men hur man i alla tider har typ Ingvar Kamprad. Så här, nej men när han var ny så här, men vad håller han på med? Han är ju tokig. Och du vet, så här, man har alltid sagt att de som har kommit med nya, de är lite tokskaft liksom. Då så kommer nya tankar, oj de är tokiga de där. Så jag har alltid tänkt på det, att så här, ja men de tyckte Ingvar Kamprad var galen också.
Ja, exakt. De sa att internet bara var en fluga också, å andra sidan.
Ja, exakt. Allting
som kommer nytt och exakt. Rör om.
Vem behöver kamera i telefon?
Ja, exakt.
Det har alltid varit.
Ja.
Ja.
Jag är i alla fall otroligt tacksam för att du ville berätta din historia här igen. Efter också allting som har varit och sådär. För att det här är ju ett väldigt speciellt fall. Och du har fått enormt mycket unika erfarenheter och lärdomar med dig här som väldigt få får. Och insikter som ju du kan ta med dig. Du kommer ju vara väldigt bra på att lära dig och se liksom de här toxiska signalerna direkt när du kommer till en ny grupp av något slag och sådär. Men också vet väldigt mycket om människors beteende i kris och när de blir pressade. Och det är också värdefulla insikter, även om det också har kostat dig en hel del.
Det har kostat mycket.
Ja, det har det gjort.
Väldigt mycket. Men det har också varit lärorikt, absolut.
Mm.
Det har det.
Ja. Tusen tack för att du tog dig tid att berätta om din historia här. Det var fruktansvärt att höra på. Ibland hade jag faktiskt lite, alltså nästan, tårarna är inte långt borta. Det är så berörande att höra de här hemska historierna. Även om du är väldigt... har hanterat det väldigt bra och sitter och skrattar och liksom mot eländet och det som har varit. Men det är ju verkligen en historia som berör. Och till alla som sitter och lyssnar på det här avsnittet nu som är med om någonting liknande eller är med om jobbiga konflikter på jobbet. Ni är inte ensamma på något sätt där ute. Det är många av oss som har varit med om liknande historier. Och tillsammans måste vi hjälpas åt att... ta bort den här tystnadskulturen som fick och den här stämpeln som ibland hamnar på dem som har oturen att hamna på en dålig arbetsplats. inte bara en gång utan kanske flera gånger. Tack snälla Kristina för att du kom och berättade för oss.
Tack för att jag fick vara med.
Och ha det nu så bra alla lyssnare. Vi hörs snart igen. Hej då!